Imorgon ska vi alltså åka vidare och färden går norrut först till Akko där vi ska se bland annat på korsfararborgen och lite andra gamla lämningar. Och sedan ska vi åka över Galileiska bergen genom en stad som heter Safed och bort till Genesaret. Och med tanke just på staden Safed som vi åker igenom så vill jag göra en parentes här och lite grann ge några rapsodiska glimtar av judendomens utveckling eller efter Kristus. Alltså, hur har judendomen gestaltat sig under de 2000 år som har gått? Och det blir naturligtvis väldigt ytligt och väldigt rapsodiskt, men några tankar i alla fall, så att staden Safed inte bara blir en plats vilken som helst. Judendomen genomgick sin stora kris när templet förstördes och när också landet förstördes och folket fördrevs. De två upproren emot det romerska väldet var stora katastrofer, bägge upproren. Och efter det andra upproret som slutade år 135 efter Kristus så såldes de flesta arbetsföra judarna som slavar och skingrades ut i romarriket. Och för judendomen som religion var ju detta en fruktansvärd kris på många sätt. För det första miste man templet. Och med templet så upphörde ju offren. Och judendomen upphörde alltså att vara en offerreligion. Utan det som överlevde när templet försvann, det var synagogan. Det var alltså fariseismen, judendomen som lära och liv snarare än judendomen som tempelreligion. Det berättas att under belägringen år 70 så lät en rabbin sig smugglas ut ur Jerusalem i en likkista. Han hette Johanan ben Zakkai. Och han grundade en akademi i en liten stad som heter Javne, som ligger alltså sydost om Jaffa på Sarons slätt. Och där upprättade man under åren efter år 70 ett judiskt lärdomscentrum. Därför att så mycket hade slagits i spillror att man riskerade att förlora också, vad ska vi säga, det som man kallade för den muntliga lagen. Alltså alla de bud och traditioner som förmedlas inte i skrift utan i tal och i muntlig tradition. Och detta blev ett arbete som varade sådär 500-600 år fram i tiden. Då man alltså författade, inte rätt ord, jag vet inte vad jag ska ta ett ord, där man alltså skrev ner både judiska bud och lagregler, men också judiska liknelser, berättelser. Och vi får alltså en kolossal volym av heliga skrifter där Talmud ju är så att säga kronan på verket. Av Talmud finns det både en babylonisk Talmud, det är den största och den fullständigaste, sen finns det en Jerusalem Talmud också. Det var alltså ett arbete som bedrevs på lite olika håll. I Babylon fanns ju en stor judisk minoritet Och Babylon blev på många sätt ett andligt centrum, ett andligt, andra andligt centrum ska vi säga för judendomen. I den här akademin i Yavne så dyker det ganska snart upp en rabbi som blev för judendomen vad Paulus blev för kristendomen. Han hette Akiva, rabbi Akiva. Man vet inte riktigt när han föddes, men man brukar säga år 50. Däremot vet man exakt när han dog, nämligen år 135. Han deltog nämligen i det judiska upproret emot Rom. Och han pekade också ut det upprorets härförare som Messias, Simon Bar Kochba. Och han var alltså så involverad i det här upproret att han avrättades efter upprorets slut. Denne Akiva förde nu in ganska mycket nytt material i judendomen, nya tänkesätt kan vi säga. Han gav substans åt tanken att bibeltexten inte bara har det innehåll som man kan läsa när man läser på raderna, utan han förklarade att varje bokstav, varje tecken, varje prick och punkt, komma, ja komma finns väl inte, men alltså alla tecken, stora som små, kan ha en hemlig innebörd. Och därmed introducerade han någonting som brukar kallas för bokstavsmystik. Och vem kunde avslöja denna hemliga innebörd om inte rabbi Akiva själv? Och därmed så öppnade han upp väldiga möjligheter för ska vi säga, innovationer, nya tolkningar, nya tankar, nytt tankematerial kunde plötsligt introduceras, och liksom man kunde säga det att ja, den här pricken här betyder det och det och detta. Och så kunde man alltså börja att föra fram nya lärotankar. Nu blev det inte så snabba och stora förändringar som man skulle kunna tro att det kunde ha blivit. För judendomen har ju väldigt fasta ramar. Men här öppnades alltså upp stora nya möjligheter för nytt tankegods. Och det som därmed kom att introduceras, det är alltså olika former av mysticism, där man arbetar med fördolda verkligheter. Därför att all religion har ju två sidor, två aspekter. Det ena är lära och det andra är ande. Ord och ande, lära och intuition, kunskap och uppenbarelse. Och vi vet ju att när vi ser på den kristna kyrkohistorien så har det ju alltid varit en pendling mellan de här två ytterligheterna. Ibland är det bara lära för hela slanten, och ibland så blir alla så fulla av uppenbarelser som man glömmer att läsa innantill, och det kan sluta liksom i lite vad som helst, och då plötsligt nyktrar några till och säger att nej, men vi måste ju läsa innantill, och så gör man det ett tag. Och den här pendlingen den kan vi ju naturligtvis också se inom judendomen, vi kan se den inom islam med för den delen. Men nu öppnas alltså upp en tradition av mysticism. Den kom så småningom att kallas för kabbala. Alla som har läst om Madonna vet att hon har gått in i någon sorts light-version av kabbala och dragit med sig halva Hollywood. Men den här mysticismen är rik och mångbottnad och djup och komplicerad. Vid sidan av den bokstavsmystik som nu Akiva introducerar så fanns det också en mysticism som också förknippas med hans namn. Där man genom olika meditationsformer sökte sig fram till Guds tron. Och den bärande bibeltexten i sammanhanget hittar vi i Hesekiels första kapitel. Hesekiels kapitel 1 blev en väldig inspirationskälla för den här tronmystiken, tronmysticismen. Och vi ska inte läsa hela kapitlet, för det är ganska långt och detaljerat. Utan det Hesekiel får se, det är ju Herren själv. Han sitter på sin tron, och den tronen bärs upp eller utgörs av fyra väsenden. Och vi går in i den 15:e versen, Hesekiel 1:15, så beskriver han den här tronen mera i detalj. Medan jag såg på dem, alltså på dessa väsenden, fick jag se ett hjul på jorden bredvid väsendena med de fyra ansiktena. Det såg ut som om hjulen var gjorda av något som liknade krysolit, och alla fyra var likadana. Ett hjul tycktes vara inuti ett annat hjul, så att det kunde gå åt alla fyra hållen utan att vända sig. Hjulringarna var höga och skrämmande, och på alla fyra var hjulringarna fullsatta med ögon runt omkring. När väsendena gick, gick också hjulen bredvid dem, och när de lyfte sig över jorden så lyfte sig också hjulen. Dit anden ville gå, dit gick de, och hjulen lyfte sig tillsammans med dem, för väsendernas ande var i hjulen. När väsendena gick, gick också hjulen. När de stod stilla, stod också hjulen stilla. När de höjde sig upp från jorden, höjde sig också hjulen, till väsendernas ande var i hjulen. Det här blir nu en väldigt viktig punkt i den här tronmysticismen. Gud sitter på en tronvagn. Och därför kallas den här mysticismen för Merkava. Merkava, mysticism. Merkava betyder alltså vagn, helt enkelt. När vi åkte hit ifrån flygplatsen, så körde en buss förbi oss som tydligt tillhörde ett bussbolag som hette Merkavim. Vagnarna. Och det finns en israelisk stridsvagn som heter Merkava, så att det är ett vardagligt ord det här. Men ja, just det. Ja, tradition, kvitto mot det mottagna. Ja. Och nu utvecklas det undan för undan meditationsformer med vars hjälp man söker sig fram till den gudomliga tronvagnen. Och ganska snart så formuleras detta så att man tar sig igenom den ena himlen efter den andra för att komma till den sjunde himlen. Man passerar genom olika palats, olika salar, olika himlar, och det gäller att ha de rätta lösenorden i varje enskilt palats. Annars kommer man inte vidare. Och här fanns alltså en väldig mysticism med invigningar, riter, initieringar och lösenord. Och man, när man till sist kommer fram till Guds tronvagn, så svävar en del av de här mystikerna lite grann på målet. Vem är det som sitter på den där vagnen? Kan det verkligen vara Abrahams, Isaks och Jakobs Gud? Kan man se honom? Och då uppstår en rad traditioner där man säger att ja, det är egentligen inte han som sitter på den där tronvagnen, utan där sitter en person som ömsom kallas för Metatron, ömsom kallas för Yahweh Katan, den lille guden. Och i vissa traditioner så sägs det att den som sitter här på tronen är Henok. Han som Gud tog upp efter att han hade levt 365 år eller vad det var för någonting. Och han skulle alltså ha fått någon sorts gudomlig status. Det förekommer nu en rad tankar och läropunkter om vem det är som sitter på tronen. Men man söker sig dit för att få kunskap om Guds natur, få kunskap om skapelsen, om världen och om framtiden. Och kanske också få någon sorts andlig makt. I det här sker naturligtvis en hel del inblandning av gnostisk filosofi, av olika element ifrån omvärlden. Mysticismen fanns ju rikt förgrenad inom den grekiska världen. Mysteriereligioner och naturligtvis blir det också en inblandning av spiritistiska moment. Det är ju alltid svårt att göra en klar rågång mellan mysticism och spiritism när den blir som allra mest avancerad. Det är lite intressant att läsa i andra Korinthierbrevet, i det 11-12 kapitlet, där Paulus jämför sig med de övermåttan höga apostlarna som hade tagit över i Korint. Är det hebreer, frågar han, 11 kapitlets 22 vers. Det är jag också. Är det israeliter? Det är jag också. Är det Abrahams barn? Det är jag också. Är det Kristi tjänare? Det är jag ännu mer, för att tala likt en dåre. Jag har arbetat mer än de flesta och så vidare. Och sedan legitimerar Paulus sitt apostolat genom att tala om att han för sin del har varit uppryckt till tredje himlen och hört hemligheter. Och det kan ju ligga i det en jämförelse, alltså att de här övermåttan höga apostlarna var nu en gren av den här mysticismen med personer som liksom hävdade sin auktoritet genom att säga: jag har varit i himlen, jag har sett tronvagnen, jag har en kunskap som inte vem som helst har tillgång till. Med tiden så uppstår ju här nu en rad olika mystika skrifter, böcker som ges ut. Och ganska snart så flyttas ju centrum för den här mysticismen från Mellanöstern och över till Europa. På 1200-talet blomstrar mysticismen i Spanien, delvis också i Tyskland. När sedan judarna blir fördrivna från Spanien, så flyttar ju en hel del av de som fördrevs, de flyttar österut. Somliga hamnar i Balkan, men många flyttade också tillbaka till det heliga landet och upprättade då ett judiskt kabbalistiskt centrum just i Safed. Och till Safed kommer bland annat en man som heter Isaac Yitzchak Luria. Han levde mellan år 1534 och 1572. Hans namn är väldigt starkt förknippat med just både Kabbala och Safed. Han levde faktiskt bara 3 år i Safed, de 3 sista åren av sitt liv, 69-72. Men han präglade hela miljön under de 3 åren, och Safed blev alltså ett centrum för kabbalismen under den här tiden. Den kunskap som man nu sökte förvärva genom de här meditationerna, det handlade ju en hel del om bokstavsmeditation. Man mediterade mycket över de här fyra bokstäverna i det hemliga gudsnamnet, JHVH. Den sortens meditationer var ju ofta det medium med vars hjälp man uppnådde gudskontakt och tog sig fram till tronen, så att säga. Den kunskap som man nu förvärvar eller skriver ner, kanske vi ska säga, jag vet inte hur jag ska uttrycka det, den handlar väldigt mycket om skapelsen och syndafallet. Hur har världen uppkommit och hur har synden kommit in i världen? Världen skapades, säger då dessa mystiker, genom att från Gud utgår 10 så kallade emanationer. Det är 10 sefirot. Och det handlar om Guds krona, Guds intellekt, Guds vishet, hans styrka, hans nåd, hans skönhet, hans härlighet, hans evighet, hans varaktighet, hans grund och hans välde. Det här är nu utstrålningar från Gud som liksom både skapar hela tillvaron och uppehåller den. Gud själv kan man ju inte se, han finns fördold långt borta för dessa emanationer. Och lyrianismen utgör en hel och fullständig och faktiskt i modern judendom ganska viktig skapelseberättelse. Det här Luria talar om att när Gud skapar världen och dessa utstrålningar går ut ifrån Gud i form av gudomligt ljus, så skulle detta ljus fångas upp av skålar, av kärl. Och i det, ifrån de kärlen skulle sedan ljuset liksom spridas ut och uppehålla skapelsen. Men, säger Luria, kärlen orkade inte bära det gudomliga ljuset utan kärlen brast. Guds ljus skingras ut i tomrummet som gudomliga gnistor. Och därmed så rämnar hela kosmos i två delar, gott och ont. Och när nu skapelsen ska återställas, vilket alltså är Lurias tanke om hela världshistorien, så utväljer Gud ett folk som han ger Torah. Och när folket håller Torah så kommer gnistorna att återsamlas till kärlen, och det blir alltså en skapelsens återställelse. När man lever efter Torah, när man mediterar över Torah, när man studerar Talmud, studerar Torah, när vi alltså ser till exempel ultraortodoxa män som står på bussen i Jerusalem och läser Talmud, så kan man tycka att det är lite överspänt. Men för en sådan person är detta alltså en alldeles nödvändig gärning. Det är skapelsens återställelse som därmed utförs. Och Torahstudier, Talmudstudier, alltså överhuvudtaget att ägna all sin uppmärksamhet åt Gud och åt det gudomliga. Det är det som ska återställa skapelsen. Och vi märker att det här är ju en helt annan syn på skapelse och syndafall än vad vi ser i de första kapitlen i första Mosebok. Det handlar ju inte alls om något mänskligt uppror, utan det handlar om kärl som inte kunde bära det gudomliga ljuset. Och det handlar ju alltså om att människor ska återställa skapelsen genom sin lydnad inför Gud. Efter den här perioden som präglades av Isaac Luria, så möter vi ett ungefär 100 år senare, 1666, en kabbalistisk messias person. Han hette Sabbatai Tzvi. Och han utpekades av en man som hette Nathan från Gaza som messias. Och han sa sig själv också vara messias, och det blev en väldig, väldig rörelse inom judendomen. Folk sålde vad de ägde på många håll i Europa och Nordafrika och så vidare, för att nu hade messias kommit och nu skulle man flytta tillbaka till löfteslandet, och nu skulle allting upprättas på nytt. Sultanen i Konstantinopel tyckte emellertid inte att det passade med någon messias i hans rike, så han lät arrestera Sabbatai Tzvi. Och han ställde denne man inför perspektivet att antingen så omvänder han sig till islam eller också blir han avrättad. Och Sabbatai Tzvi valde att omvända sig till islam, och så gick luften ur denna väldiga rörelse. Och det var en katastrof jämförbar med templets förstörelse. Och den har satt djupa spår inom judendomen. Misstänksamheten mot messias gestalter överhuvudtaget är ju grundmurad efter den här händelsen. Och efter detta så uppkom ju alltså ett väldigt smärtsamt läge. Och vi ska byta spår ett ögonblick. Vad hände då efter det att de som sysslade med läran och formulerade Mishna och Talmud, så växer det ju också fram under medeltiden en judisk filosofi. Och den viktigaste gestalten inom den medeltida judiska filosofin är en man som levde i Spanien och som hette Maimonides. Och han gjorde åtminstone delvis ungefär detsamma som de kristna skolastikerna, Thomas av Aquino och så vidare, försökte att sammanföra den religiösa tron med den grekiska filosofin. I början av 1700-talet så sker ju en sorts nyorientering såväl inom den europeiska kristendomen som inom judendomen. Inom kristendomen hade man haft religionskrig i 150 år ungefär. Stridit om läran med kanoner och gevär. Och när man så att säga inte orkade längre att strida om läran, så glider man över i pietismen, kommer ju då i början av 1700-talet. Då man istället betonar, vad ska vi säga, trons känslomässiga och intuitiva innehåll. Och något liknande inträffar inom judendomen. Då vi får en sorts väckelserörelse som brukar kallas för chassidism. Och det betyder alltså, en chassid, det är alltså en from person. Chassidismen betyder alltså fromheten, kan vi säga. Fromhetsrörelsen. Och den person som liksom står som portalgestalt här, det är en östeuropeisk rabbin som heter Baal Shem Tov. Herren av det goda namnet betyder väl det ungefär. Och han betonar att judendom är glädje. Och att det blir en glädjeväckelse faktiskt inom judendomen. Som lite grann tar över, ska vi säga, efter kabbalismen. vad ska vi säga, det smärtsamma mellanrum som uppstod i anslutning till Sabbatai Tzvi. Och inom den här chassidismen så uppstår det nu rader av skolbildningar, olika rabbiner som formulerar sina mönster, sina läror. Och det är ju det vi ser ibland när vi ser de här ortodoxa judarna. Somliga går med pälsmössa och andra går med hatt och somliga har en klädsel och somliga sidenrockar och så vidare. Det är alltså olika grupperingar inom det här stora mönstret. När sionismen uppstår i slutet av 1800-talet, framförallt efter den första sionistkongressen 1897, så uppstår ju alltså tanken bland judar inom stora områden, vi ska flytta tillbaka till löfteslandet. Och då satte flertalet europeiska rabbiner klackarna i marken. Därför att Messias ska återsamla folket och Theodor Herzl var inte Messias. Så att flertalet rabbiner motarbetade den sionistiska återflyttningen. Sionismen var från början helt sekulär. Och stod alltså delvis i motsatsställning till judendomen. Och förklarade, många ledande gestalter förklarade också att det här har ingenting med judendom att göra. Utan hade man någon inspirationskälla så var det snarare socialismen, som ju tog sig uttryck i kibbutzkulturen. Emellertid blev det så här att den första rabbin som blev överrabbin, han förklarade att sionismen i själva verket var en rörelse som som hade utgått ifrån Guds vilja. Och även om sionisterna arbetade på sabbaten så menade han att det hade de Guds tillåtelse att göra, därför att sionismen skulle återställa landet och därmed skulle, i och med landets återupprättelse, så skulle hela världen, hela skapelsen återupprättas. Det är alltså lite grann av Lurias tankegångar detta, att när folket lyder Torah så återställdes skapelsen. Och utifrån denne man så uppstår så småningom Gush Emunim, den religiösa delen av bosättarrörelsen, som alltså betonar att återerövringen av hela löfteslandet är en religiös plikt som betyder något, inte bara för Israels folk eller för Israel som nation, utan för mänskligheten överhuvudtaget. Och därmed så sker faktiskt en ska vi säga, en sammansmältning av sionism och judendom i en mening. Det vi kommer till är alltså Safed, och vi kommer väl att få höra från guiden en hel del ytterligare om Safeds betydelse som religiöst centrum. Men jag tror att jag nöjer mig med den här väldigt schematiska översikten över judendomen efter Kristus. Vi kanske också skulle fråga lite granna om den judiskt kristna församlingen. Vad hände med den? Vart tog den vägen? Den växte ju väldigt starkt till en början. 3000 kom till tro på pingstdagen. Står det ju i Apostlagärningarna 2. Och när Paulus många år senare kommer till Jerusalem så säger Petrus och Jakob att här har myriader kommit till tro. Och en myriad är 10 000, så att om det ska förstås alldeles bokstavligt eller ej, det är väl osäkert. Men församlingen var tydligen stor. Och det uppstod en mycket stark konflikt mellan dessa Jesus-troende judar och den akademi som nu Rabbi Akiva hade tagit över, för han tog ganska snart makten i den här akademin i Javne. Och när Jerusalem blev belägrat i anslutning till det första upproret, så flydde de Jesus-troende judarna till en stad i nuvarande Jordanien som heter Pella. Den låg öster om Jordan, Jordandalen öster om Jordan. Men de kom tillbaka efter det att upproret var kuvat. Och församlingen fanns fram till dess att det andra upproret kuvades. Sedan försvinner den. Sen har vi inga belägg längre för att det fanns någon församling. Det är kyrkohistorien Eusebius som på 300-talet beskriver hur den judisk-kristna församlingen finns i Jerusalem fram till år 135. Sen är den borta. Det som fanns kvar efter detta fram till ungefär en bit in på 300-talet var spridda grupper i Galileen som kallades för nazarener. Och som tydligen hade väldigt lite kontakt med den hedna kristna kyrkan i Romariket. Utan det var grupper som levde för sig själva med en delvis avvikande lära och praxis. Man vet inte så hemskt mycket om dem. Men en bit in på 300-talet försvinner alla tecken på att det överhuvudtaget fanns någon Jesus-tro kvar. Så att på det sättet så försvinner den judisk-kristna församlingen. Och det är ju i våra dagar som det har uppstått en messiansk rörelse på nytt. Och det är intressant att notera att den moderna messianska rörelsen uppstår samtidigt som återflyttningen börjar. Alltså under, ja, i början av 1880-talet. Därmed så tar vi en liten bensträckare, så ska vi ha lite grann bibelstudium sen också.
Sven, det finns alltså ingen spår.